Nyligen invigdes afrikanska mästerskapen i fotboll för herrar med en match där värdlandet Kamerun slog Burkina Faso med 2-1 i söndags. African Cup of Nations är en stor och klassisk fotbollsturnering, pepprad med fotbollsstjärnor inklusive flera svenska spelare. Välkommen till Studio DN, jag heter Sanna Thorén Björling. Det där var mästerskapslåten We Stand For Africa med 10 olika artister. Ja, när det är EM eller VM i fotboll så är det svårt att missa ens för den som struntar i sport. Men afrikanska mästerskapen är en turnering lite i skymundan, i alla fall här i vår svenska avkrok. Med oss för att prata om detta mästerskap som första gången avgjordes i Sudan 1957 så har vi idag DNs korrespondent i Sydafrika Erik Esbjörnsson och Reyhan Rouhani som är journalist på SVT Sport. Välkomna båda två.
Tack.
Tack.
Reyhani, vad är den afrikanska mästerskapen?
Ja, det är ju ett mästerskap som du var inne på, lite så här motsvarighet till Europamästerskapen och mästerskapet som egentligen för olika kontinenter. Det är ju, Asien har ju sin egen, Afrika har sin egen, central, syd, nord och Amerika då och tillsammans med de karibiska öarna har sin egen och Europa har sin egen. Mm.
Om man jämför med andra stora turneringar då, hur stort är det här?
Det är otroligt stort, men det har ju lite, som du redan var inne på, det har ju lite att göra med varifrån man sätter sig och ser på det. Här i Sverige till exempel så är det ju inte särskilt stort, bara för att mediebevakningen inte är så himla stor. Men samtidigt så är de här respektive mästerskapen är otroligt stora i respektive, liksom, på respektive kontinent. Så i Afrika kan jag tänka mig att det här är större än störst. Liksom. Det går inte att jämföra med någonting annat. Är man inte en gammal brittisk kontinent där cricket har tagit över som nationalsport, då är det garanterat fotbollen som bara tar över hela, ja, men, om inte kontinenten så de enskilda länderna. Liksom. Mm.
Erik, du som bevakar Afrika på plats där, hur märker man av fotbollsfebern i Johannesburg?
Ja, du säger just febern, det är en kronisk åkomma skulle jag säga i Afrika. Jag höll nyligen en föreläsning för journaliststudenter nere i Skåne. Jag är hemma nu för tillfället. Och då förklarar jag för dem liksom att även om ni inte har något intresse för fotboll så måste ni ändå se till att skapa en viss kunskapsbank när det gäller Champions League-lag och så, Premier League, för att det är liksom en isbrytare. Alla pratar alltid om fotboll och det är tveklöst den största sporten. Man kan ju se hur vissa länder är superbra på långdistanslöpning och annat, men det är ändå alltid fotbollen som konkurrerar ut allt annat. Mm. Det är jättestort.
Vi ska gå in lite mer på detaljer alldeles strax, men lite kort här. De stora, största fotbollsnationerna på den afrikanska kontinenten, för den som inte är så insatt, vilka är det?
Alltså det är en ganska svår fråga, den är inte helt enkel. Vi har ju vissa lag i, om man tänker typ Sydamerika, Argentina, Brasilien, right? Det är alltid det man tänker på något sätt. Men på den afrikanska kontinenten, nu är det just nu Algeriet som är regerande världsmästare. De är ju också väldigt, väldigt favorittippade och faktiskt försvarar det här för att de har spelat så otroligt bra. De har varit helt felfria i stort sett inför det här mästerskapet. Så det talar ju för dem. Men sen så har vi ju lag som Elfenbenskusten, vi har Egypten, vi har Senegal, vi har Kamerun som är värdnationen, vi har Nigeria som absolut inte går att räkna. Så det finns hur många som helst egentligen som kan konkurrera om den här titeln. Och till saken hör också att de sex senaste mästerskapen så är det faktiskt sex olika lag som har vunnit. Så ingen har lyckats att försvara det just för att de enskilda länderna och landslagen blir starkare och starkare för, ja, men utvecklingen går framåt på fotbollsnivån och de är liksom ute i storlag och stora ligor och spelar och så kommer de hem representera landslaget. Så men, att det, allt kan hända.
Men om du lade märke till den där när hon räknade upp så ser man en långsiktig trend och det är att man skulle nästan kunna säga att det är nord- och västafrikanska mästerskapen. Mm. För att Östafrika och södra Afrika, de har generellt sett varit betydligt sämre på just fotboll. Jag brukar säga om Sydafrika och skoja med mina kompisar hemma i Johannesburg liksom att det förmodligen är det mest underpresterande landslaget i världen när det gäller vilka faciliteter som finns och hur liksom stort intresset är för ligan, så lyckas Sydafrika, jag har inte ens kvalificerat sig till den här turneringen och än mindre så till VM förutom när de var värdar, medan Nigeria, som är ett mycket mer kaotiskt land generellt med mycket sämre träningsplaner och allting, alltid är en favorit i alla fotbollssammanhang i Afrika.
Finns det någon enkel förklaring till vad det där beror på?
Ja, min gissning är delvis så är det så att Västafrika och Nordafrika har ett mycket tätare utbyte med Europa. Man har haft mer migration också. Fler spelare som kommer tidigt omedelbart till europeiska ligor, tränar upp och blir proffs och sen kommer de tillbaka och lyfter sina landslag, medan en sydafrikansk spelare nöjer sig i Premier League i Sydafrika och stannar där. Och då får man inte den här liksom riktiga boosten. För att det här mästerskapet i vissa avseenden är det lite som när man spelar OS-hockey och NHL-stjärnorna kommer hem. Att det lyfter liksom sporten till en mycket högre nivå.
Mm. Rejane, pandemin har ju försenat allting här. Turneringen skulle ju ha ägt rum för sommaren förra året. Hur påverkar smittan de här matcherna som äger rum nu?
Alltså det kan nog komma att påverka en hel del faktiskt. Just nu så är det ju, det har tillkommit regler om att har man 11 spelare i ett lag, ja, då måste man spela matchen, faktiskt fullfölja den. Det är ju just coronapandemin som egentligen ställer till det i... Ja, men om man tänker på hur de här lagen måste prestera under de här omständigheterna. Finns det ett lag på 11 spelare som inte har en målvakt, måste de fortfarande spela matchen. Så de måste sätta dit en utespelare liksom mellan stolparna. Vilket, har man någon gång själv idrottat och sett liksom på en sån annorlunda position. Som ändå, jag har både varit liksom utespelare men har också fått ställas in i det där målet. Alltså man är vätskrämd. Jag bryr mig inte hur liksom proffskontrakt, hur stora proffskontrakt man har. Men det är ju vansinne att man ska behöva stå där och ta emot de där skotten. Alltså jag bara känner rädslan själv. Så att jag lider med det laget som drabbas av just det.
Det blir mycket springa då också om man inte har några avbytare.
Ja, det blir väldigt mycket. Ja, gud, det vill man inte ens tänka på. Men där är det ju också så här, det är ju väldigt varmt i liksom de här delarna, vilket gör att de har liksom vatten, cooling break och såna grejer. Men hur mycket kan det hjälpa om du inte ens har avbytare? Alltså det, ja, jag lider verkligen med dem.
Jag kan ju tycka att det är lite onödigt också, för att jag förstår helt och hållet att Kina är supernervösa kring OS. De har verkligen inte råd med någon stor importsmitta just nu. Det är så otroligt känsligt. Men Kamerun till exempel, de här länderna i Centralafrika har ju drabbats otroligt lindrigt av corona generellt också. Det har ju spritts genom länderna och sprids förmodligen som en löpeld. Men det är inte alls samma samhällshot som det har varit till exempel i Sydafrika och i Europa. Men just i... För att man har en sån ung befolkning. Så egentligen, och jag tror faktiskt att även om de säger att de har de här rigorösa testerna och spela bubblor och allting, så är det lite slappare. De har tagit in rätt mycket publik på läktarna också. Mm.
Men den afrikanska fotbollskonfederationen då, som är arrangör här, har ju fått kritik då för valet av datum. Vad går den kritiken ut på?
Ja, men den går ju ut på just att det här mästerskapet krockar med ligor. Det krockar med de liksom, tre största ligorna i Europa framförallt. Där vi är inne på det, Nord- och Västafrika. Många spelare i de länderna, de befinner sig liksom till vardags i många europeiska lag. Och det här påverkar ju såklart liksom, om lagen vill släppa iväg dem. Diskussionen har ju varit att så här, nej, men det borde inkomma regler som säger att man inte behöver släppa iväg de här spelarna. Alla lag har inte släppt iväg sina spelare. Och det här påverkar ju såklart både kvaliteten av det här mästerskapet, men också den här absolut stora äran att få representera sitt land. Det är ju, alltså, det här är ju någonting, vi har hört liksom Zlatan säga det, som är larger than large, han är liksom lejonet. Han säger det, att ta på sig landslagströjan är bland det största man kan göra. Så att ta det valet ifrån de här spelarna, det påverkar ju också liksom en person som fotbollsspelare. Så den kritiken är ju just att Premier League, det spelas fortfarande. Serie A, det spelas just nu. Att svenska ligan inte har kommit igång, ja, enkelt att släppa iväg spelarna, right? Men de andra stora ligorna i Europa, de har ju fått liksom sitta och egentligen balansera det här. Att Liverpool till exempel har släppt iväg en Mohamed Salah och Sadio Kane. Det, alltså Mané är ju liksom jättestort av dem. Men det borde vara en självklarhet, eller hur?
Inte minst i framtiden. Alltså det kommer ju komma fler och fler afrikanska spelare. Kontinenten växer så det knakar. Och så att om 10-20 år framåt i tiden, då kommer ju väldigt många fler afrikanska spelare spela i ligan, och de kommer ju också få mer inflytande. Så jag tror att det här är liksom en, det gnisslar nu. Sen så en annan grej är det här att man tänker sig, nej men det är väl varmt året runt i Afrika, ni måste väl inte spela nu. Men det handlar ju om regnsäsongen också. Den som någon gång har sett en fotbollsmatch under hellregn, det blir ren slapstick-humor. Alltså det regnar kopiösa mängder under regnperioden, som att man måste tajma det med säsongerna. Mm. Jag tycker egentligen man borde liksom släppa spela precis som till vilken annan turnering som helst.
Men det tragiska i det är just att man värdesätter afrikanska mästerskapet lägre. Det är i alla fall den känslan man får när man hör liksom rapporteringen kring det. Att man pratar om afrikanska mästerskapet som någon kupp som spelarna kanske ska få ställa upp i. Nej, det här är landslags liksom meriter. Det här är spelare som ska få representera sitt landslag. För den frågan hade aldrig ställts gentemot Europamästerskapet. Alltså det hade inte. För att allting vi gör här i Europa är ju såklart anpassat till de olika mästerskapen vi har. Det är anpassat till Champions League, det är anpassat där, bara med Champions League och den här Super League som dök upp, där helt plötsligt har det liksom blivit diskussioner. Men afrikanska mästerskapet, asiatiska mästerskapet, de borde liksom värderas lika högt. Och där tycker jag att fotbollsfederationen i stort, att FIFA liksom har ett jättejobb att göra, att inte få kontinenten Afrika att känna att man är mindre värd i det här sammanhanget. För att det är ju det man ger yngre som vill satsa på sin sport på den afrikanska kontinenten. Att bara så att du vet, är du ute i Europa, det kan bli valet eller kvalet. Du kanske inte kan representera ditt land för att ditt klubblag väljer att inte skicka dig.
Vi ska ta en liten paus och strax prata mer om favorittippade lag och vad turneringen kan bära med sig. Studio DN idag, vi pratar om afrikanska mästerskapen med Reyhani Rouhani och Erik Esbjörnsson. Regerande mästare är ju Algeriet. Ni var inne på det att det varierar lite här, alltså att det är svårt att vara mästare länge här. Men vilka lag är förhandstippade i år?
Ja, jag skulle väl säga att det är just Algeriet som är det stora laget att faktiskt försvara det. Men med facit i hand, med tanke på de sex senaste mästerskapen, så är kanske sannolikheten inte så stor att de faktiskt försvarar det. Men jag har hela tiden haft en grej för Senegal som 2002 egentligen presenterade sig för resten av världen. Afrika har nog känt till dem bra mycket längre än vi andra, men för resten av världen så blev Senegal, jag var ju ett barn då, men då var det så här att det här laget, det här ska man se upp för. Så Senegal är absolut en favorit. Däremot är de också lite drabbade av det här med corona och allt. Det är inne på sin tredje målvakt nu, så att hur det kommer gå på grund av det, ja, det vet man inte.
De får stoppa in en högre ytter i målet.
Ja, men typ lite så, alltså vad kan hända? Jag skulle för sig ta en mittback, för det känns som det säkra valet. En libero, bara sätt in han i målet så kanske det kan lösa sig. Men sen har vi ju Mohamed Salah, Mo som tillhör Liverpool och Egypten. Däremot så förlorade Egypten nu premiärmatchen mot Nigeria. Ett Nigeria som, ja men Erik var inne på det, är ju liksom det bästa landet, nationen i Afrika, när det gäller fotboll. Så de är nog också väldigt svåra att slå. Men det finns hur många som helst. Alltså jag kan sitta här till imorgon. Marocko, man får absolut inte liksom skicka ut Marocko på någonting. Tunisien kan överraska. Man ska kanske förvänta sig någonting. Men det är öppet. Jag tror på ett öppet mål faktiskt.
Jag både tror och hoppas på Super Eagles.
Jag tänkte fråga dig, Erik. Flera lag har ju väldigt fina smeknamn. Kan inte du berätta lite om dem?
Ja, men det är ju, i Europa är vi lite tråkiga. Det är bara färger hela tiden. Blågult, Le Bleu, Yasuri, orange, allting handlar bara om, ja, vi ser en färg på en tröja och så blir det namnet på laget.
Men i Afrika är det bara lejon, eller?
Ja, det är mycket, det är liksom David Attenborough skulle ju kunna bli fotbollskommentator.
And the indomitable lions are creeping up on the super eagles while the crane is watching.
Alltså man skulle kunna använda, men det finns även en del politiskt laddade namn som Black Stars i Ghana. Det är ju symbolen för afrikansk frigörelse. Första landet som blev självständigt på 50-talet. Och Lone Stars, Liberia, det är flaggan också med den ensamma stjärnan. Liksom. Och Harambe Stars i Kenya, de är inte med, de är inte jättevassa. Men man leker mycket mer med namnen, och namnen förekommer alltid i rubriker och sånt där. Så pratar man nästan mer om liksom smeknamnen än länderna. Mm.
Men det fina är också att det inte behöver vara lag som är särskilt bra på sporten för att ha ett riktigt bra namn. Och det kan vi bli lite imponerade av i sig. Att så här, nej men vadå, vi kan vara giganter utan att faktiskt vara giganter.
Warriors, Zimbabwe. De krigar inte jättemycket på plan.
Men alltså om man då inte hänger med jättemycket fotboll generellt, men följer kanske de stora dragen. Vilka är de stora stjärnorna här då, som man ska hålla koll på?
Om jag var inne lite på det, att Mohamed Salah såklart och hans Egypten. Det är ju en spelare som vi som följer fotbollen här i Europa, inte minst Premier League och Champions League, att när han spelar för Liverpool så är han helt klart en av de absolut största liksom, vi har från den afrikanska kontinenten. Samtidigt som Sadio Mané, han är också, tillhör också Liverpool, som med sitt Kamerun kan helt klart kan liksom producera. Och mycket hänger nog just på de här spelarna, att det är mycket som är på deras axlar. Men det är ju två spelare som verkligen är värda att hålla koll på. Sen har vi också Sebastian Haller som tillhör Elfenbenskusten. Han är Ajax-spelare i den holländska ligan, i den nederländska ligan. Och han är ju en spelare som har tangerat Cristiano Ronaldos mål i Champions League förra säsongen. Han är ju liksom en spelare som man... som tillhör den lite lägre så att säga ligan i Europa, men är ju en målskytt av rang, den här 27-åringen. Så att honom skulle jag verkligen säga att man ska hålla koll på. Och sen också såklart Riyad Mahrez som tillhör Manchester City till vardags, men spelar för Algeriet. Han hänger det nog mycket på just det här mästerskapet, att han ska försöka hjälpa till att försvara Algeriets guld faktiskt.
Och det finns ju också ett gäng svenskar som kan komma ut som vi kan få se här. Vilka ska man hålla utkik efter där?
Ja, men det är faktiskt 12 svenska spelare som finns med i afrikanska mästerskapen i år. Och den egentligen Östersund har några stycken som till exempel Ali Keita, som är Östersund målvakten, han höll ju nollan nu när Guinea vann sin premiärmatch. Och sen också har vi i Östersund Malmö FF-målvakten Ismail Diwara som är inte första målvakt i Guinea då, eller förlåt, han spelar i Mali, det var inte allt Guinea, men han spelar i Mali, men han är inte första målvakt, men han däremot satt ju och såg kaoset mellan Mali och Tunisien när de här två lagen möttes, där domaren blåser av för tidigt, så Diwara var liksom han berättade det för SVT Sport bland annat, att han var liksom i chock när han såg vad den här domaren höll på med. Domaren blåser av matchen för tidigt, bara som en anekdot. 85:e matchminuten innan tiden egentligen är slut på matchen, så blåser han av den och tuniserna börjar, Mali leder med 1-0, så ja, hur mycket kan det göra, men det var konstigt. Så tuniserna börjar ju protestera mot det här och domaren ångrar sig, så de får spela vidare. Men till saken hör att under den här matchen så har det ju både bytt spelare, vilket brukar få tilläggstid på, och så dessutom så har det också varit så här cooling break som det brukar vara när det är så här varmt. Och de här brukar också läggas till lite tid på det här. Men i den typ 89:e och 30 sekunder, då väljer han att blåsa av matchen igen. Och då har det fortfarande inte gått 90 minuter. Alla vet, till och med en domare borde veta, att 90 minuter är full tid på en fotbollsmatch. Men han blåser av den för tidigt.
Och han kanske var uttorkad.
Ja, men alltså, någonting måste det ha varit. Det måste jag slå i slit. Vi ska också säga att den här domaren har faktiskt varit uppe på tapeten för korruption tidigare. Så att, vi vet ju inte vad det här beror på. Men Mali får 1-0. Sen så hör ju Ismail Diwara, svensken, att i korridoren där vid spelargången, då börjar det snackas lite om att matchen ska tas upp igen. Men det har man ju inte hört någonting om, så det har ju snart gått ett dygn. Så vi får väl se hur det där blir. Men 1-0 till Mali i alla fall.
Väldigt
jättekonstigt.
Spännande.
Ja, väldigt märkligt. Men sen är det ju i Östersund så spelar ju också Noah Sonko Sundberg som representerar Gambia. Och jag skulle verkligen säga att det här är tre spelare att absolut hålla koll på. För att det här är spelare som är väldigt... Just Divara kanske inte är avgörande, men Ali Keita och Sonko Sundberg är verkligen, kan verkligen vara avgörande för sina lag. Sen har vi också Fouad Bachirou såklart, som är före detta MFF-spelare och Östersundspelare, som spelar för Komorerna. Så att det är ju, vi har som sagt 12 spelare, det är bara egentligen hålla koll på vilket lag som helst. Vad säger du?
Det är ett helt lag. Vi hade kunnat göra en startelva.
Ja, men exakt. Och till och med kanske ha en målvakt då. Vi har Ali Keita och så har vi reservmålvakt också. Divara hade fått gå ut på backen istället.
Hörrni, om man tar ett litet halvsteg bort ifrån fotbollen för en sekund här. Erik, åtminstone två, tre av de här deltagande länderna är ju politiskt väldigt instabila. Tänk till exempel på Mali, Etiopien eller Sudan. Hur fungerar det att delta när ett land som inte är stabilt?
Alltså, som att Mali vann den här matchen, det tror jag liksom inte borde så mycket på. Det var som sagt en väldigt kaotisk match. Etiopien förlorade å andra sidan sin. Jag tror inte att det påverkar mer än att liksom, spelarna går igenom en väldigt tuff tid generellt. Framförallt skulle jag säga Etiopien, eftersom att det verkligen, det här kriget har ju slagit in en kil mellan en del av landet och resten. Så att det kan ju absolut påverka stämningen liksom. Men annars, så de här lagen, när det är turnering, så är det väldigt mycket så att spelarna reser från olika håll och samlas väldigt kort in på. Man har inte samma, mellan mästerskapen så jobbar man inte lika mycket med landslagen på samma sätt. Man är inte lika beroende av att det ska fungera liksom där hemma. Så att jag tror inte. Och sen så tror jag också att spelarna är vana vid den här pressen, alltså just från de här specifika länderna. Men det är som sagt, det är bara två länder också, ska man komma ihåg. Mm. De flesta länderna har helt andra problem. Liksom.
Ja. Nästa omgång av afrikanska mästerskapen, de är planerade till mitten av nästa år, alltså om ett och ett halvt år i Elfenbenskusten. Jag undrar ju lite då hur det ser ut på damsidan. Finns det någon dammästerskap i Afrika?
Ja, det finns det absolut. Det är ju, det egentligen funkar som ett VM-kval. Där tidigare så har det varit så att det är 8 lag som slåss om den titeln. Nu har det utökats till 12 lag. Och det skulle ha spelats nu, vad blir det, 20... Ja, men nu i somras skulle det ha spelats när det var EM för, hur ska vi säga, så att jag inte blandar ihop det. Men det skulle i alla fall ha spelats, men det gjorde det inte. Jo, men 2020 skulle det ha spelats, för då skulle liksom nästa mästerskap ha varit. Men då blev det förskjutet och så är det förskjutet igen. Så de har liksom helt tagit bort den där 2020 och gjort det till 2022. Så första gången någonsin som det är 12 lag som är med i det afrikanska mästerskapet på damsidan, det är faktiskt i år. Och den kommer spelas just i Marocko nu i sommar mellan den 2 och 23 juli. Och det är egentligen, där har man ju, det är det här som är tanken, där har man liksom matchat det och tajmat det på ett ungefär med damernas Europamästerskap. Så att det finns en, och det är ju liksom den normala tanken där, att, men då har de också skjutit upp det ett helt år så att säga. Mm. Eller 2 år. De har tagit bort en hel. Så att där kan man också tycka, okej, herrarna fick ändå spela sin, damerna får inte alls göra det utan de får bara hoppa över den. Hur tänker vi där? Det största laget liksom med de flesta meriterna är Nigeria, även på damsidan. Det är ju ett Nigeria som är väldigt starkt på damsidan om man jämför med de andra nationerna. Men det är ju också ett Afrika under utveckling när det gäller just fotbollen på damsidan.
Man ska komma ihåg att det är ju även vi i Sverige och så i Europa, så är det egentligen de senaste 20 åren som man verkligen har uppvärderat damfotbollen, och det har blivit så stort publikintresse också. Så det är ju man har inte kommit så långt ännu, även om liksom framgångar föder ju intresse. Mm. Och det är det som händer med, som du nämnde, Nigeria till exempel. Mm. Att man får bara hoppas på att det kommer fler länder, så att det blir kanske också samma rotation på damsidan som på här sidan. Att fler länder får chansen att vinna, för att då kommer patriotismen göra resten av jobbet.
Mm. Och just att det här är liksom ett kval för VM 2023, det tror jag också ger de här länderna någonting, vad ska jag säga, det låter så hemskt, men någonting större att spela för. För att det de behöver är egentligen ett fönster ut till resten av världen också. Just för att afrikanska mästerskapen, framförallt på damsidan, inte får den publicitet som, då får den ännu lägre, ännu mindre publicitet än vad herrarnas får. Så där behöver de också synas.
det här afrikanska mästerskapet då som, för herrar som pågår nu, det håller på ända till den 6 februari då finalen spelas. Det är ju 2 dagar efter invigningen av OS kan man ju konstatera då, om man tänker på uppmärksamhet. Då har jag en avslutande fråga här. Vad ser ni fram emot mest och hur kan man följa detta?
Ja, man följer det ju via Play egentligen, är ju där matcherna går. Jag ska inte göra för mycket reklam för dem, men matcherna är ju på väldigt bra tider. Det är klockan 17 och klockan 20, så att det är ju, det går inte att liksom klaga över att det är mitt på natten, för det är det inte. Men sen så hoppas jag verkligen på att vi alla tar ett ansvar som journalister och faktiskt uppmärksammar de här mästerskapen. Inte bara vänta på att Mo Salah och Sadio Mané ska liksom göra någonting exceptionellt för att det ska komma med i våra nyheter. Men annars är det ju Fotbollskanalen, SVT Sport, Expressen, Aftonbladet försöker ändå skriva om det ganska mycket. Så att, och DN för all del. Försöker verkligen skriva om det, så att där kan man nog följa de stora highlightsen i alla fall.
Vad ser du fram emot då?
Oh, vad ser jag fram emot? Jag ser fram emot en final mellan Senegal och Algeriet igen, där Senegal tar hem det.
Erik?
Nej, det är Nigeria som gäller för mig. Det är liksom mitt favoritland på alla sätt och vis. Jag har en gång suttit med deras spelarbänk under en match i Abuja med Jonobi Mikel och Kaluche. Så att det kommer alltid vara mitt lag. Men det ska ju såklart bli spännande att se. Vi har pratat tidigare om Mohamed Salah. Liksom, att Messi har ju aldrig lyckats lyfta sitt Argentina till samma nivå. Kan han göra det? Liksom? Det är sådana grejer som är intressanta. Men själv kommer jag vara tillbaka i Sydafrika någon gång i mitten av nästa vecka. Då kommer jag sitta på restaurangen på andra sidan gatan och titta med andra istället. Liksom. Så får vi hoppas på att det blir en kul turnering.
Tusen tack för att ni var med idag, Reyhan Rouhani och Erik Esbjörnsson.
Tack.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkarimenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.